Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad.
Hej och varmt välkomna till Nemo möter en väns torsdags special. Ja, torsdag innebär ju att ännu ett avsnitt som tidigare har varit låst bakom betalvägg nu ska ut i friheten. Och veckans bonusavsnitt är mitt underbara samtal från i februari i år. Ja, så det är ju relativt färskt ändå. Med programledaren, sportjournalisten och poddstjärnan Gusten Dahlin. Följ gärna podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter och mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men nu kör vi igång. Jag ger er den underbara Gusten Dahlin. Ja, ingen tid finns att spilla. Vi kör Nemo möter en vän med Gusten Dahlin. Hurra! Tja. Fan vad tyst det blev. Jag sitter här ensam. Det är ingen gäst, jag bara ljög. Jag är här själv idag. Nej, det är inte. Hej Gusten.
Hej, hej, hej.
Du spelade mig spratt där. Jag blev nervös en stund.
Nej, men man vet ju aldrig hur liksom intron bandas och vad du vill göra. Och jag går mycket på ögonkontakt. Mm. Jag tänkte att du hade vissa grejer som skulle klaras av här nere i skärmen innan vi körde. Nej. Jag går på den signalen, jag går på tv-signalen.
Ja. Vissa av oss har inte kommit i den världen riktigt, så att jag förstår att ni i högre skolan har andra regler.
Det brukar gå bra om man ligger på samma ambitionsfrekvens.
Ja, nej, men jag brukar försöka ha lite ögonkontakt, men jag försöker också hålla lite koll på vad jag vill ha med i det här. Det finns vissa grejer som jag verkligen vill ha med idag. Sen tänkte jag ta en del på uppstuds. Som man gör i intervjuer, det vet ju du allt om också.
Precis, det är då det brukar bli som bäst.
Så är det. Hur mår du?
Jag mår bra. Mm. Nyligen tvåbarnsfar.
Grattis.
Som har börjat landa i just den adderingen till mitt liv. Vår son är drygt 3 månader nu. Så nu börjar det bli lite mer än bara ett spädbarnsknyte som sover 19 timmar per dygn. Nu är det stimulans som krävs och många fler vakna timmar. Och så finns det en stora syster där som börjar inse att okej, strålkastarljuset ska delas på här. Och hon är snart 2,5, så att det är väl mitt i trotsåldern och sådär. Så att det är lite prövande dagar här och där, men det är väl ingen som vill höra om det. Så att det är bra. Mm.
Jag vill höra lite grann om det. Eller jag har en följdfråga. Vad skillnaden på att få första och andra barnet för dig emotionellt, har den varit stor?
Ja, det skulle jag nog säga. Framförallt att man ändå kan känna av hur mycket starkare ens kärlek är till sitt äldre barn. Och att det inte är något konstigt. För det är väl klart att kärleken växer ju för varje dag som går. Och det är klart att jag inte kan snabbspola fram min liksom påtagliga kärlek till ett barn som är 3 månader kontra någon man har älskat i snart 2,5 år. Mm. Och hon är mycket mer av en person och man har en helt annan relation och sådär. Så att det var väl en påtaglig skillnad. Men sen så är det väl the basics för alla de som har gjort det jag verkligen inte är unik med här och har 2 barn, att det blir lite mindre tid till en själv, det blir lite mindre tid till sin partner, det blir lite färre timmar på dygnet känns det som. Mm. När man börjar klippa med ögonlocken så undrar man, vad har jag fått gjort idag? Mm. Det är inte så mycket ibland.
Men du tog dig tid för att komma hit.
Så är det.
Det är fan hedrande.
Ja, nej, men när Nemo Hedén kallar, då lyssnar man.
Gud, det är flattering och jag gillar det. Du, men du är en av ganska få, om jag nu ska return the flatter, så tycker jag ändå, eller jag måste säga att du är en av få sportjournalistprofiler som har varit här. Det är inte många alltså.
Nej.
Och det är ändå nästan 600 poddar nu ju. Jag tror att Erik Niva har varit här. Han är väl ändå guden bland er, får man säga.
Han svävar ju ovanför vårt skrå.
Han gör faktiskt
han
det.
Är inte någon simpel sportmedial profil som alla andra.
Nej, han är faktiskt en klass för sig. Men sen så är nog ingen mer. Jag har haft Arne Hägerfors, men han räknas väl inte, eller?
Alltså han är ju varken Niva eller gemene sportjournalist, men jag vet inte ens vad det är för skala vi utgår härifrån, men
det som var starkt som satan.
Jag tycker nog ändå att Arne räknas. Ja. Sen är det lurigt det där. Han är gammal nu.
Han är död nu.
Ja, och alltså med det sagt så är han ju gammal för de flesta som jag tänker lyssnar på poddar med sportjournalister, att så här, vad kan Arne Hegerfors ge en i en intervju? Mm. Alltså, det är länge sedan en pigg, viral, vid liv Arne var aktuell med någonting.
Mm. Så att, när jag hade honom så var han ju, han hade väl ett eller två år kvar att leva, och då hade han ju, han sa i realtid i podden att han alltså hans närminne var borta.
Mm.
Och det var så starkt, för då var det som att han satt och så berättade han en historia två gånger, och så sa han så här: har jag sagt den här förut eller? Och jag bara, ja det har du Arne, men ta den igen. Så det varit jättemycket sånt, och det var så jävla starkt liksom.
Ja, det där är ju, fy fan alltså, allt liksom i Alzheimers facket är ju, är otroligt mörkt alltså, förhålla sig till. Mm. Så att ja, jag kan tänka mig att det inte var lätt att sitta ner med Arne mot slutet där. Jag pratade med Arne i någon form av jobbrelaterad situation senast kanske 2014 tror jag. Alltså, vad är det? Det är 12 år sedan. Vi skulle göra någonting inför fotbolls-VM i Brasilien. Och då minns jag att redan då så hörde man ju på andra sidan telefonet. Han är inte hemma hela tiden här. Alltså.
Mm.
Det är inte den Arne man har vuxit upp med.
Nej.
Så att, ja, må han vila i frid.
Verkligen. Nej, men det har varit ganska dåligt med sportprofiler här överlag.
Olof Lund borde du trycka in.
Olof Lund har haft för 100 år sedan. Han får, ja, gärna komma tillbaka. Ja, men han får gärna komma tillbaka. Det var lite 9 år sedan.
Har man haft Arne Hegerfors, Olof Lund och Erik Niva, då är man väl liksom hyfsat sett för att köra på med 100 avsnitt till innan man behöver rota i sportfacket.
Och Henke Larsson.
Ja, okej. Okay. Ja.
Mm. Den nivån har jag haft.
Blev det en bra intervju?
Så kul att jag ser på dina ögon vad du tänker exakt om det här. Och det roliga var att jag pratade med någon sportjournalist bekant inför här. Vem fan var det? Om det var Disco kanske, eller någon sån här. Och han sa så här: du, det här kommer bli tufft för dig. Alltså. Han är svår i intervjuer och så här. Men jag tycker det blev ganska bra, för att vi kunde mötas i att Henkes brorsa har ju dött i missbruk ju, alltså kopplat till beroende ju.
Okay.
Och då, jag tror att jag inledde med min koppling där, och då kunde vi mötas på ett personligt plan liksom, och då mjukte han ganska mycket.
Ja.
Så det blev fint liksom, ett knep jag har.
Ja, nej, men det låter ju som att du hittade en väg in väldigt få andra gör i sådana fall, för att Henke Larsson är ju en av de knepigaste att få oss svänga med. Mm. I alla fall enligt min erfarenhet, både som yrkesmänniska som jobbat med honom, men också som konsument av andra tv-sammanhang, främst där han har gästexpertat i en studio eller sådär. Så att, det där är ju annars en väldigt vanlig fälla man riskerar att gå i som sport-tv-makare. Man tänker liksom att ju bättre meriter, desto bättre gäst. Och när stjärnorna står rätt så är ju det otroligt att man har en bra gäst eller en expert i en studio som också har meriterna och erfarenheterna och kan referera till när man själv spelade VM eller Champions League eller vad det nu kan ha varit. Men min samlade, ackumulerade erfarenhet skulle snarare säga att regeln är ju att ju bättre meritlista, desto sämre gäst, desto sämre studieexpert. Och det är fullt förståeligt, för att jag fattar också att alltså, korrelationen mellan din meritlista och vad som ger rubriker på Fotbollskanalen och Expressen och Sportbladet, den är ju total.
Mm.
Och de får ju inte ut lika mycket av att man ska lösrycka citat som någon säger, och så ska det toppa, och så ska det bli massa följdfrågor på det, och så ska man kanske missuppfattas och fultolkas och så vidare. Då blir det ju att man hellre spelar sarg ut och är på sin vakt, och så säger man ingenting istället, för att man orkar inte med att det ska bli någon storm i ett vattenglas. Men då sitter man ju också där och är jättetråkig och återhållsam och ja, säger 6:30 liksom.
Och säger samma saker i varje intervju.
Ja, ja. Precis. Så att, nej, mina favoritgäster, det är de som är så här, jag har bra meriter, jag har varit med, jag vet vad jag snackar om, men jag är liksom inte allra högst upp och det ska bli jätterubriker kring allt jag säger.
Typ Mattias Ranegi.
Ja, Ragge är en ultimat poddgäst, men kanske inte för alla tv-sammanhang. Man behöver väl vara lite mer household kanske.
Det är ändå befriande med folk som inte bryr sig ett shit också.
Så är det.
Ja, verkligen. Ja, nej, men ja, jag håller med dig. Det är egentligen samma sak här. De ju kändare jag har haft har väl typ varit mer tillknäppta liksom.
Ja.
Det är väl en skada av branschen, antar jag. Men vad fan, är du taggad inför allsvenska säsongen som stundar eller? Och kommer Bayern vinna?
Jag är väldigt taggad inför den allsvenska säsongen. Främst just för att det känns oerhört ovisst. Nu var det väl ingen som räknade med att Mjällby skulle gå och vinna SM-guld i fjol. Men det var ju just det som går att jämföra med vart vi är just nu. Att det kändes inte så ovisst. Alla var överens om att Malmö är guldfavoriter och Bayern är den stora utmanaren. Och där bakom så känns det som att det är ett litet glapp ner till övriga potentiella utmanare. Det finns säkert många som ska vara med och slåss om topp tre, men där någonstans är liksom ingångsvärdet. I år så är ju de ingångsvärdena helt annorlunda. Alltså, ser man till spelmarknaden och oddsen så är det väl fortfarande ett Malmö FF som går in som favoriter, men jag tror att väldigt många har rimliga anledningar att tänka att nej, men Malmö är nog inte mina favoriter till att vinna SM-guld. Jag tror att alla räknar med att Mjällby återigen ska vara med i toppen. Hammarby har kanske inte blivit ett år bättre, men de har varit ytterligare ett år i toppen. Sen så tror nog jag också att den där tränarförändringen, den kommer nog inte bara passera obemärkt förbi. Och att det bara finns ett steg kvar att ta för Bayern, att man trycker på play från där man var i fjol. Utan det kan nog slå åt olika håll det där. Blåvitt är med på ett helt annat sätt inför i år, tycker jag, än inför i fjol.
Vilka tar du då?
Alltså jag tycker att det känns verkligen jätteöppet. Men ska jag förhålla mig till någon slags liksom logik, vart vi är idag, vad man kommer med från i fjol? Jag tror att IFK Göteborg kan vara en bra värvning, en riktigt bra värvning ifrån att vara en obehaglig överraskning för väldigt många uppe i toppen.
Skrälltips får man säga.
Ja. Mm.
Men du, varför hela fridens namn kläder du inte på att jobba med det då? För att du verkar ju, eller du älskar ju allsvenskan. Vad är det för dåligt med cash?
Det beror väl på vem man jämför med och vad man har för måttstockar och sådär. Det var väl helt enkelt så att vi nådde inte varandra i förhandlingen. De hade en väldigt tydlig och uttalad ambition att jobba med mig. Jag hade också en för egen del väldigt tydlig ambition att jobba med Allsvenskan och jobba med TV4 och fortsätta vara där. Och jobba med alla underbara och otroliga fotbollsrättigheter som de sitter på kommande år. Men man ska också nå varandra i förutsättningarna framåt liksom. Och det gjorde vi inte av olika anledningar. Pengarna var en betydande del av det, absolut.
Så att, hur långt ifrån varandra var ni ungefär? Var det långt eller?
För egen del så var vi väldigt långt ifrån varandra.
Ja, ah, jävlar.
Och alltså, så är det väl ibland. Mm. Saker och ting förändras, branscher förändras, kassakister förändras, resurser förändras och så vidare och så vidare. Men jag har ju lyckligt nog satt mig i en så pass privilegierad sits att jag måste inte ta jobb utifrån liksom vilka ekonomiska förutsättningar de än kommer med, för att jag måste ha in en krona här och nu för att kunna ställa mat på bordet och betala räkningar som alla andra, utan jag upplevde att nej, det här avtalet är inte intressant nog för mig att hoppa på. Och det var jättetråkigt, för att jag såg verkligen fram emot att jobba med Allsvenskan och fortsätta vara på fyra. Jag älskar människorna där och vi har haft en extremt fin tid ihop. Mm. Men det är väl så livet är. Saker och ting förändras på oväntade sätt ibland. Och det var bara tacka nej. Tacka för de här åren, titta varandra i ögonen och säga att vi kanske ses senare. Mm.
Ja, det är lite kaxigt ändå att säga nej till en sån grej. Men du säger själv att du hade möjligheten, så då kan man göra det. Men det är nog inte många som skulle det.
Nej, det tror jag inte. Men man måste också... Eller jag... Har man som jag de förutsättningarna, alltså rent ekonomiskt, då behöver man också ibland sätta ner foten och visa lite självrespekt också. Mm. Och inte bara liksom, aha, men jobbet är så premium i sig och det är en sån det är en sån ett jobb och en position som är så åtråvärd från så många andra att jag tar den på vilka premisser som helst. Mm. Nej, det gör jag inte.
Men som du säger, du älskar folket där, du älskar Allsvenskan. Du måste ju verkligen kännas jävligt jävligt tråkigt i hjärtat.
Ja, delvis, men sen så var vi ju aldrig, alltså jag satt ju aldrig med ett påskrivet avtal för TV4 att jobba med de här grejerna, och så länge har jag varit med och så mycket har jag varit med om att jag vet ju också att innan det sker så kan det alltid sluta på olika sätt liksom. Ingenting är klart förrän det är klart och ingenting har hänt förrän man står där och kamerorna rullar. Således så visste jag ju att nej, alltså, jag ser fram emot det här och jag vill att det här ska ske om det görs på de sätt som gör att jag är nöjd med förutsättningarna. Men de förutsättningar som jag erbjöds, de var jag aldrig nöjd med. Och det var jag väldigt tydlig med att säga, det här kommer inte jag kunna ta liksom. Mm. Det här vill inte jag ta. Så att jag var heller aldrig där liksom. Utan då var det ju bara, okej, då blev det inte så här. Så att, tråkigt att det inte blev som det blev, men i hjärtat så kan jag ju bara liksom förhålla mig till det som faktiskt existerade. Och det var ett avtalsförslag som jag inte tyckte var värt att ta. Så då var det ju liksom, då var det ju det som blev situationen, snarare än att... Fan, där gick tåget. Mm.
Är det svårt rent generellt annars, upplever du, att gå igång på... Ja, men jag menar, om du nu skulle få jobba med en liga eller en turnering som du egentligen tycker är rätt jävla tråkig och meningslös. Och att elda på dig själv för ett sånt jobb, är det svårt då när du vet liksom att det finns Champions League och Allsvenskan där ute och hägrar i gryningen? Liksom?
Det är klart att... jag tror att alla ljuger nog om man säger att alla rättigheter och alla sändningar och alla jobb är exakt lika roliga. Det tror jag ingen tycker. Men sen så är jag en sån liksom otrolig fotbollsmässig allätare. Att jag intresserar mig för egentligen all typ av fotboll. Men det är väl klart att det hade ju varit svårare att piska upp samma typ av energi ifall jag hade... Nu sitter ju inte jag i ett sånt läge heller, för att om jag ska ta Saudi Pro League som exempel, så hade ju jag aldrig hamnat i en situation där jag nu ska jag jobba med Saudi Pro League och jag kan inte välja det, utan hade jag hamnat i den situationen så hade det varit för att jag hade valt att jobba med Saudi Pro League. Mm. Jag menar bara att ett sånt sammanhang hade ju alltså, nej, jag brinner inte för Saudi bollen lika mycket som jag gör för Allsvenskan, Champions League eller Premier League eller Serie A eller vad det nu kan vara, landslaget, mästerskapsfotboll. Så att där hade man väl, om man nu hade hamnat i det läget, vilket hade varit osannolikt för att jag hade nog tackat nej längs vägen, så hade jag nog haft svårt att piska upp samma entusiasm och energi.
Mm. På tal om sportprofiler som vi snackade om inledningsvis och vilka som varit här i podden. Jag hade Jan Andersson här ganska nyligen.
Mm. Mm. Jag lyssnade på det avsnittet.
Mm. Vad tyckte du?
Jag tyckte att det var lite jobbigt att höra Och det tycker jag egentligen med hela hans exit, så tycker jag att det har varit lite jobbigt att liksom så uppenbart höra honom påstå att allt är kanon och jag saknar inte ett dugg och fan vad bra allt blev. Jag tycker att det känns liksom mellan raderna och i frekvensen han ligger på att det blev inte alls som det skulle bli och det smärtar nog fortfarande och jag tycker att det är lite sorgligt att det blev som det blev med någon som Janne, som jag tror att alla i alla fall under någon tid verkligen gillade och önskade allt gott och sådär. Men fotboll är en jävla hänsynslös bransch.
Ja, jag försökte verkligen gräva just det där och jag kommer ihåg att jag ställde frågan bokstavligt talat, det här med hans legacy. Hur känner du kring att ditt legacy har förmodligen skadats en del och så här? Och han var ju helt oförstående kring det och verkligen var ju så här, trodde inte att det hade det. Och då var man bara så här, jo, det har det.
Ja, men, och det vet ju han också.
Ja, det måste han veta.
Ja, men det man säger utåt är ju inte alltid så. Nej. Som man resonerar inåt. Mm,
för det.
Och ibland behöver man ju säga saker utåt för att någonstans
skydda sig, eller?
Skydda sig, men också ge en alternativ. För att om han går med på allt som du och jag och alla andra tycker och tänker, då blir ju den bilden och det narrativet bara än mer påtagligt och fastslaget.
Mm.
Någonstans måste man ju nyansera det och komma med en annan sanning för att du och jag och alla andra ska tänka men det kanske inte är så illa som vi tror.
Mm.
Så att men det är knepigt det där, för att fan, att vara i den åldern och ha det jobbet, då vet man ju också någonstans att jag har inte 20 år kvar och det här jobbet är det bästa som finns, och du har resultaten bakåt i tiden för att motivera en förlängning, men resultaten här och nu är så pass svaga att pendeln och opinionen och kommer svänga. Och när du väl då får gå, stå och vifta med 3, 4, 5 år gamla resultat, det är ju ofta svårt när du är i den åldern.
Mm. Då blir man lätt som en tryckkokare, som han blev med Bojan där.
Ja.
Du, vi ska leka en liten lek här som du förmodligen då har hört, eftersom du har hört mitt avsnitt med Janne. Leken heter associationsleken och går ut på att jag säger ett ord eller namn eller projekt från ditt liv.
Mm.
Du ska säga till mig vilka tankar och känslor som kommer till dig när du hör ordet.
Ja.
Du får gärna utveckla kring det också.
Mm.
Är du med?
Ja.
Nu kör vi. Associationsleken med Gusten Dahlin. Första ordet är intervjuer.
Knepiga. Det är en konstform och det är i alla fall när man kommer från den delen av media som jag gör alltid svårt med sport och i mitt fall fotboll, för när det kommer till intervjuer som är live så är det nästan alltid så att man kommer på någonting man borde sagt när det redan är för sent.
Mm.
Och ibland så tenderar saker att gå lite för snabbt och någon är uppe i varv och så har man i tv, i alla fall i live-tv, ganska kort om tid och man ska till reklam eller det är liksom nästa grej i körschemat eller sändningstiden håller på att ta slut, vad det nu kan vara. Att det är en jävla balansgång. En för lång intervju kan döda en sändning och en för kort intervju kan missa någonting väldigt väsentligt. Men som jag var inne på lite tidigare, har man rätt gäst, då hamnar man på rätt vibe med varandra, så tycker jag att en poddintervju kan vara bland det roligaste som finns att göra, just för att det finns tid. Det är uppenbarligen en gäst som sitter där för att hen vill vara där och vill bjuda till och säga någonting kul. Och är man då liksom på samma sida och pratar lite samma språk och har lite samma ambitioner, då kan man också hitta någonstans med ett sånt samtal som man sällan kan göra i en studiokonstellation med dem man sitter vecka ut och vecka in med, eller som i mitt fall med en poddpartner.
Mm.
Så att intervjuer är När intervjuer är som bäst, då skulle jag nog säga att det är det bästa som finns både att göra och konsumera. Men när intervjuer är kämpiga, då är det nog fan bland det smärtsammaste och det sämsta du kan göra, om det så är podd, radio, tv eller ja, skrift, kan man väl alltid som någon form av stilist hotta upp och göra bra ändå. Mm. Men när objektet någonstans ges utrymme att minst låta, då är man ju väldigt utelämnad till att det ska svänga.
Jo tack. Preaching to the choir, vad man brukar säga.
Mm.
Men vad jag tänkte där, du pratade lite om det här med korta intervjuer, hur pass tuffare det kan vara. Jag blir nyfiken på, för du har ändå gjort en del studiointervjuer med spelare upp i varv, och har du några som sticker ut som det kanske absolut bästa snabbintervjun du har gjort med spelare? Något där verkligen flög och du var skitstolt över, eller någon gång där det var föll fucking platt?
Oj. Alltså, ja.
Jag hoppas du har det nu.
Mm. Nej, men jag, det är väl klart att alltså dels så vill jag säga först och främst att jag är verkligen, alltså jag gör någonting och så går jag vidare till nästa sändning eller nästa avsnitt. Det är ytterst sällan jag har tittat tillbaka på någonting man har gjort eller lyssnat på någonting man har gjort. De flesta gånger man har hamnat i sådana lägen, det är när man sitter i någon typ av feedback-utvärdering på TV4 eller något sådär, och man tittar igenom en sändning, vad kan vi göra bättre, vad kan du göra bättre och så vidare, och då är det alltid lite såhär så att jag är inte någon som nu ska gå tillbaka och kolla på den där toppenintervjun jag gjorde en gång i tiden. Men ironiskt nog så två intervjuer som poppar upp, det är från när jag var sidlinjereporter i handbolls-VM i Qatar för 11 år sedan. Då gjorde jag dels en intervju med, nu ska jag säga, så jag inte säger fel, Nikola Karabatic, där och då världens bästa handbollsspelare. Alltså i sammanhanget handbollens Cristiano Ronaldo eller handbollens Lionel Messi står jag med där. Och han står ju bara med mig, svensk tv liksom, efter en fransk match och pratar jättebra i 5-6 minuter och är liksom superverbal och jättetrevlig och tycker väl verkligen att liksom mina frågor är värda att svara på. Jag kommer inte ihåg om de var lagkamrater eller om de hade varit lagkamrater och sådär, men precis parallellt så har Kim Andersson, som där och då var Sveriges typ bästa spelare, han hade ju med det svenska uttaget annonserat att nu lägger jag av. Så då kunde jag förmedla det då till Karabatic i den intervjun. Och då blev han liksom så här eld och låga kring det. Så det var väl bara så här, hur bra det kan bli med en av världens bästa inom sin sport, om den personen bara är beredd att bjuda till liksom.
Mm.
Och dessutom verbal. Så den minns jag blev ganska bra. Och i samma mästerskap så vet jag att jag efter, jag tror att det var en semifinal mellan värdlandet och Qatar, som man absolut inte hade samma sportswashing problematiska inställning till där och då som vi har nu sen några år tillbaka och allt inför VM i fotboll 2022. Alltså jag minns inte överhuvudtaget att några ifrågasatte oss som åkte till Doha i Qatar och liksom gjorde det mästerskapet på plats, eller varför det mästerskapet existerade i Qatar och så vidare och så vidare. Det var en helt annan tid. Det var verkligen före hela sportswashing eran hade dragit igång på riktigt. Men då i alla fall så gick Qatar till final. De slog ut Polen i semi och det var ett par riktigt tveksamma domslut som gick Qatars väg. Sen är väl alltid det i handboll. Man, alltså de gånger man sätter sig och tittar på ett handbollsmästerskap, typ nu, den här tiden varje år, då alltså man sitter och skakar på huvudet varje gång i inkonsekvensen kring vissa domslut, och man ser att en fot är över någon linje och inne i något straffområde, men man blåser inte. Ja.
Känns som dominerar i golvet varenda gång de skjuter.
Ah, ja, precis. Och ibland blir straff, ibland blir offensiv foul, ibland blir det 2 minuter. Ibland, och så hör man Claes Hellgren som är världens mest rutinerade handbollskännare, som till och med han är så här, jag vet inte varför det blev så där. Men då i alla fall så var det någon polsk spelare som fullständigt bara tappade skallen efter att Qatar hade vunnit den här matchen. Och då var det verkligen så här, här har du mikrofonen. Det är bara att köra på din polskbrutna, ganska dåliga engelska, för du vill bara spy ut galla. Och han hade 0,0 filter att säga, säger jag för mycket nu, riskerar jag böter, riskerar jag avstängningar. Han skulle bara ta heder och ära av precis allting som hade med det där mästerskapet, med de där domarna och med det katariska laget att göra. Så då kom jag ihåg att jag bara stod där och liksom, du kör på du. Men alltså, ja, det är väl klart att man har haft jättemånga intervjuer där saker och ting bara har varit en känsla av att gud vad dåligt det här blev.
Ja, du får suga på den.
Ja.
Får återkomma.
Ja, det ska jag göra. Och det här brukar jag också säga till mina gäster. Och så återkommer man
aldrig. Det har aldrig hänt. Nej. Och jag glömmer också. Exakt. Det spelar ingen roll. Nej. Så det är mycket plattityder här. Klyschornas podd. Vi går vidare. Ditt namn, Gusten. Min fördom säger, och nu heter jag Nemo visserligen, så jag skulle behålla käften, men att det är ett namn som man kan ha lite tufft med när man är barn.
Det kan man säkert. Sen så tror jag att de flesta liksom mobbningssituationer, eller man ska säga anledningarna till någon form av mobbing eller att man retar någon, det tror jag oftast är liksom ett resultat av att mobbaren snarare luktar eller kan liksom sniffa till sig blod i personen, människan. Sen så hittar man vad det nu är att gå på. Ibland är det ett namn, ibland är det, jag vet inte, någonting med ens utseende eller vad det nu kan vara. Men är personen någon som man inte liksom, kanske får önskad effekt av, då tror jag inte det spelar någon roll hur man ser ut eller vad man har för namn. Och där tror jag att jag kan tacka min lyckliga stjärna liksom, att det var, även fast jag kanske heter något annorlunda och gudarna ska veta att jag är kanske inte fysiskt perfekt, men jag har aldrig blivit utsatt för någon mobbing eller något liknande, och det tror jag har väldigt mycket att göra för att jag har bara så här, man har förstått ganska snabbt att det är ingen idé att reta mig.
Men tycker du om ditt namn?
Det skulle jag nog säga att jag gör. Jag har aldrig haft en tanke på att det här namnet håller mig tillbaka. Jag gillar mitt namn.
Nästa ord är alkohol.
Min volley-association på alkohol, det är väl ja, men om man fortfarande får säga det i det här landet i de här tiderna, så är det väl fantastiskt. Få stunder och saker som man liksom högaktar och längtar till eller minns tillbaka på med värme är ju stunder och minnen och resor eller middagar eller vad det nu kan vara som i mitt fall i alla fall så här, inte innehåller alkohol. Sen så är det inte alkoholen som har tagit minnet till hjärtat, men det har väl varit en ingrediens i det som har förhöjt stunden till varför man har burit med sig det. Liksom.
Jag kan nämna två tillfällen som du har, två minnen som inte innehåller alkohol som du minns varmt. Dina barns födelse kanske?
Ja, absolut. Absolut. Men det är väl också lite så här, Erik Niva, är han en sportjournalist som alla andra eller är han någon som svävar över? Allt med barn och familj och sånt, det har man ju lärt sig här nu under de här åren sen min tjej blev gravid första gången, att det är någonting annat. Ja, liksom. Det är överallt annat.
Jag var bara tvungen att retas lite.
Det är svårt att säga, vad associerar du med alkohol? Jag tror att
mina barns födelser.
Exakt. Att jag inte hade alkohol i blodet under mina barns födelser. Det är vad jag associerar med alkohol.
Det är min största miss i livet.
Ja, exakt. Där är inte. Nej, men alltså, when the mood is right och det är rätt stund med rätt människor. En alkoholhaltig dryck då. Det är liksom körsbäret på tårtan.
Tutto balutto.
Något form av livsverk är väl den direkta associationen. Vi har nyligen passerat 1000 avsnitt. I augusti senare i år så har vi liksom kalenderårsmässigt varit igång i 10 år. Mm. Vi har aldrig stannat. Inte en enda vecka på 10 år har vi missat ett av våra 2 ordinarie avsnitt. Jag har tjänat jävligt mycket pengar på den podden. Så att den är ju liksom, den är hörnstenen i mitt yrkesliv. Mm. Både mängdmässigt, monetärt. Jag är helt övertygad om att hade jag inte gjort Tutto Balutto så hade jag inte hamnat på TV4. Även fast vissa tittare, lyssnare, läsare, hur man nu har konsumerat mig genom åren, kanske föredrar något annat jag har gjort eller gör, så är det väl klart att för mig så är Tutto Balutto min yrkesmässiga utgångspunkt.
Hur många episoder har ni i er? Alltså hur många år till?
Jag tror nog verkligen genuint att vi är ärliga när vi säger att vi inte ser något slut. Sen så är det väl klart att saker och ting förändras. 10 år är en jävligt lång tid, så man ska ha respekt för 10 år till. 1000 avsnitt till. Det är klart som fan man har det. Med det sagt så säger jag med handen på hjärtat att det är inte omöjligt att vi når 1000 avsnitt till och att vi kör i 10 år till.
Jag tänkte på det nu när du sa det här. Hur många är vi som är 10 plus år? Det kan inte vara så många aktiva poddar som är det i Sverige.
Nej, sen är det nog fler än vad man kanske tror. Men spontant så har väl Alex och Sigge och Filip och Fredrik båda två varit igång i över 10 år.
Värvet, va?
Värvet, Olof Lund. Mm. Fredagspodden har väl haft något märkligt break någon gång, men de har väl också kört på i 10 år.
Och Ekvall och Olssons podd, va?
Ja, just det. Mm. De har en podd, ja.
Det kommer att han gick ju emellan där. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men vi diskuterade det här på Twitter för typ 4 år sedan. Och då kom ju Ekvall in där och bara, men jag har också släppt varje vecka i 7 år, vad han sa. Och så därför kommer jag ihåg det.
Ja, nej, men som sagt, alltså, nu rabblar ju bara några från näthinnan. Och då vet man ju att det finns säkert 10 gånger fler som har kört på. Men nej, det är någonting som jag verkligen är stolt över och som ingen någonsin kan ta ifrån den. Så att nej, Tutto Balutto är mitt livsverk.
Fint.
Eller vårt livsverk. Det är också fint, för att det finns ju de som har, bland de poddar jag precis rabblade och säkert andra program som har varit igång i en evighet, så byts det ut några folk både framför och bakom, alltså mikrofoner eller kameror och sådär. Men Tutto Balutto, varje avsnitt av Tutto Balutto har gjorts av mig, Thomas och Kimmy Kjell.
Kudos.
Tack.
Ola Wenström.
Otroligt skicklig programledare. En av de bästa, om inte den bästa. Men lite som med Janne. Ett avslut, eller vad man ska säga. En yrkesmässig förändring som jag i alla fall, och jag tror många med mig, utifrån upplevde som ganska, ja, men lite så här jobbig, och han mår nog inte så bra i det här, och det finns nog ganska mycket bitterhet eller vad man nu vill benämna det som, och det är inte så, alltså ja, jag vet inte. Det är väl det mycket som Ola på senare år har liksom kommit att bli någon slags här exit från Viaplay.
Mm.
Men där bakom, alltså makalös programledare.
Mm. Men när han fick gå från Viaplay, för det var utifrån, så blev det ju lite som en blixt från klar himmel för vi som inte hade insyn. Men ni bakom, ja, men ni som verkar i den världen, hade du någon insyn i det här? Visste du att det var lite gurgel, eller var det en chock för dig också?
Det var väl varken en chock eller någon blixt från någon klar himmel. Men som alltid, och det här säger jag inte bara för att vara någon slags sarg ut 1X2, utan det säger jag för att man ska inte säga någonting annat när man inte själv har upplevt det. Så är jag ju medveten om att saker och ting kan tolkas jävligt olika av olika människor. Och det finns alltid minst två sidor av mynt. Så vad som är sant, vad som inte är sant, vad som är överdrivet, vad som är underdrivet, hur någon har tolkat vissa saker, hur någon annan har tolkat samma saker, det kan ju bara de som har liksom upplevt det svara för. Mm. Så att jag har absolut noll att liksom slå fast eller så här med säkerhet veta went down. Jag har följt det som blev på samma sätt som väldigt många. Alltså genom det som har kommit ut. Och sen så tisslas det och tasslas det och snackas hit och snackas dit. Men det är ju precis just så man får förhålla sig till det.
Mm.
Vissa säger saker av en anledning, andra säger saker av någon annan agenda. Det finns personliga relationer mellan yrkesmänniskor som gör att man kanske har ett horn i sidan åt någon. Eller man kanske liksom skyddar någon annan. Det där är väl bara så som naturen är uppbyggd i alla olika typer av branscher eller skrå. Så ja, nej, jag förhåller mig väldigt neutral till det som var. Jag vet inte.
Mm.
Men det är väl alltså det är väl där tyvärr som man hamnar i sina direkta associationer nu.
Mm.
Kring Ola Wenström. Hade du frågat mig för 5-6 år sedan, då hade jag ju bara sagt ja, du är Sveriges bästa programledare när jag kommit till sport.
Mm. Du själv är ju ganska förskonad av i citationstecken skandaler då. Sen ganska många år tillbaka. Det var ju en grej för 10 år sedan. 10 års jubileum år.
Ja just det, det också.
Ja. Mm. Nu ser jag minst det här rätt. Du fick kicken, var det från Discovery?
Ja.
Ja. På grund av någon slags fyllinslag. Du och Thomas härjade då runt, kan man säga. Vi behöver inte gå in på detaljer om vad som hände, men jag är nyfiken på tiden efter det.
Mm.
Hur pass jobbigt var det?
Det var ju klart att det var jobbigt. Det tror jag att alltså alla hade tyckt. Just för att jag tyckte inte att straffet stod i proportion till brottet, men också för att det nu blev en verklighet som jag inte hade liksom räknat med eller tänkt skulle kunna dyka upp. Och när något sånt där händer så blir man ju heller inte direkt glödhet för andra mediehus, utan då blir det lite att man hamnar i utvisningsbåset och så får man ta det därifrån. Vissa lyckas ju ta sig tillbaka, andra kanske ger upp och andra kanske känner att nej, men det här ska nog inte vara någonting för mig, utan jag gör något annat istället. Men ganska så snabbt så insåg man ju att nu är det så här. Jag kommer inte må bättre av eller tjäna på att sitta och tycka synd om mig själv eller gråta över spilld mjölk och det som varit, utan nu får vi jobba utifrån rådande förutsättningar. Och en månad senare så släppte vi första avsnittet Toto Balutto. Mm. Och ganska snabbt in i den podden som jag vet att jag inte fick göra ifall jag hade varit kvar på Discovery. Mm. Och det där inte hade hänt och jag inte hade fått sparken. Så fattade jag ju att det här är ju mycket bättre på alla sätt och vis än det som var. Så med väldigt stor liksom ödmjukhet inför att man borde tänka sig för ibland och att jag också kan göra fel, och i retrospekt så kan jag väl också så här, så har jag fått en annan typ av förståelse för hur de agerade. Men med det sagt så kände jag ju ganska tidigt, och det var också, tror jag, min ambition att med Toto Balotto, att jag vill att det här ska bli någonting som gör att jag vaknar en dag och tittar tillbaka på den där avskedan och känner att det var det bästa som kunde hända. Mm. Och det tog väl ett halvår kanske. Men sen dess så har verkligen jag tittat tillbaka och minns tillbaka på det där som det bästa som hade kunnat hända. Mm. För hade inte det där hänt så vet jag verkligen inte. Alltså, jag har ingen aning om vad jag hade gjort idag.
Mm. Kontexten då, för de som inte har koll på det där, var ju att, ja, men jag nämnde som hastigast, men du sjöng ju ramsa om Micke Lustig.
Mm. Mm.
Hur tog han det?
Jättebra.
Ja. Han garvade bara.
Han garvade, och alltså, på tal om det jag precis har resonerat kring, så den kanske mest liksom fascinerande cirkelslutningen i allt det här, det är att idag så är jag och Micke jättegoda vänner, och inte bara vänner, utan vi deläger och driver ett golfnätverk tillsammans, och ja, men han är nog en av dem som jag har absolut tajtast och närmst relation med av alla som har passerat mig i min yrkesbana. Och på samma sätt där, kanske hade vi nått varandra på ett eller annat sätt ändå, men allt det går ju att härleda tillbaks till att det här gjorde ju att vi fick en connection, vi fick en relation. Micke ville komma och gästa Toto Balotto bara för att det här var startpremissen liksom. Mm. Och sen dess så har vår relation blomstrat och sådär. Så att, han är fantastisk, och det vill jag 10 år senare också understryka. Det kanske är den största anledningen till varför jag tycker att straffet där och då i alla fall inte stod i proportion till brottet. Det är att, alltså, vad är det för fel på den där ramsan? Alltså, den är noll problematisk.
Kan du dra den nu då?
Och så ser jag om jag minns den. Det är ett gäng år sedan jag sjöng den. Men den går väl. Han springer längs kanten. Han har nummer 2. Han spelar i Celtic i USL ändå. Han knorrar in bollen. Där inne står Zlatan. Och när inlägget kommer så är det för långt. Micke lustiga le.
Lite hånfull är det väl?
Ja, men alltså. Det är klart att den är lite hånfull. Men den är ju. Precis som jag tror att alla, alltså det vet väl du om någon som har stått på fotbollsläktare. Alltså, ramser är ju de bästa ramserna. Det är ju de som testar lite gränser, har lite glimt i ögat och kanske är lite ironiska eller på något sätt tough-loviga, om man nu kan säga så. Alltså, Lustig var ju fenomenal på alla sätt och vis som fotbollsspelare. Men han kanske inte var världens bästa högerback. Han kanske hade något överlångt inlägg ibland. Han spelade i skotska ligan, och man kan göra sig lustig över skotska ligan. Men alla vet ju att, alltså, när det kommer ner till kritan, så är Micke Lustig en av våra bästa ytterbackar i modern landslagshistoria. Han var otrolig på alla sätt och vis. Det var väl, alltså, så här. Ska man driva med någon, eller ska man ha lite glimten i ögat, tough love banter, då är man ju sällan korrekt och riktig. Mm. Så att det där är fortfarande en ramsa som jag tycker så här, vad är det problematiska här?
Mm. Och det var ändå ganska många år för hela den här cancel-kulturen. Och alltså, ändå fick du så mycket straffen som skitsak. Det är ganska fascinerande faktiskt. För hade det här varit 5-6 år senare, så hade du säkert blivit ännu mer straffad.
Kanske. Ja. Mm.
Vem,
jag vet inte.
Vem fan vet?
Vem fan vet?
Vi går vidare. Bojan versus den nyss nämnde Janne.
De överlägset mest elektriska minuter TV, i alla fall i fotbollssammanhang, som vi upplevt i Sverige. Det var otroligt alltså. Tiden stod still. Jag satt bara och gapade. Och det där är ju verkligen alltså en stilstudie i det vi snackade om kring intervjuer där, att så här, i efterhand så finns det säkert hur många jag borde sagt så, eller jag borde gjort så. Jag tror att Niklas Jihde väldigt många gånger efter det där utvärderade och analyserade sin insats eller sin roll i det. Hade man kunnat göra något annat? Och Sebastian Larsson har säkert tänkt samma sak även han, och Bojan och Janne även dem. Men det där är ju liksom live-tv at its finest, när det blir liksom helt utanför körschema och manuskript, och där man har tänkt att liksom det här samtalet ska vara någonstans. Man hamnar på helt och hållet unika och fascinerande platser. Så att,
men i sakfrågan då, vilket lag höll du på?
Jag tyckte att det var ganska uppenbart att de missförstod varandra. Och det blev ju en väldigt polariserad och missförstådd efterhandsdiskussion om det där också. Jag tror att Bojan hade taggarna utåt och hörde lite vad han ville höra för att liksom gå ännu mer till attack. Och Janne hade ju så mycket taggarna utåt man kan ha när man går in i en studio för att liksom föra sin talan och make a statement och göra lite poänger. Så att han hörde nog det han ville höra för att tända på alla cylindrar. Men jag tror att båda de genuint visste att alltså det här handlade inte om rasism. Det tror jag båda. När de utvärderade det där och landade i det där och kanske såg om det eller liksom jag förstod aldrig hur vi kunde hamna där. Sen så har jag den fullaste respekt för, och det tycker jag många kan bli bättre på i det här landet, att alltså man måste respektera och förstå vad en tolkning är. Och att det finns ett tolkningsföreträde som är jävligt viktigt. Om jag säger någonting som tolkas på ett sätt av dig, men jag inte menade det så, någonstans så får ju jag förstå att då får jag förhålla mig till hur du tolkade det till att börja med. Jag kan inte bara liksom diskvalificera din tolkningsförmåga och din tolkning för att jag menade annorlunda. Och det var väl det som hände här. Mm. Men det är väl klart att Janne inte på något sätt ifrågasatte liksom Bojans svenskhet, utan han himlade med ögonen och fnös åt att Bojan skulle representera Sverige som ett, jaha, så som du tänker och känner, påstår du representerar vad alla i det här landet tycker och tänker. Det tror jag, alltså jag vet att jag tycker det är jättetydligt när man ser efterhand. Mm. Att Janne tolkar det som att Bojan menar på att så här tycker och tänker alla. Och det vägrar Janne gå med på. Mm. Och så blev det liksom så här, Janne ifrågasätter huruvida Bojan är svensk eller inte. Nej, det blev fan vad fel det blev alltså. Mm. Men vilka TV-minuter?
Ja, man satt ju som du säger som på nålar, men också man mös lite för det var så jävla bra.
Ja, nej, det var fan otroligt alltså. Ja.
Du, nästa då. Vi tar han som du nämnde förut, din kära kompis, och då menar jag inte Thomas, jag menar Olof Lund.
Mm.
Fan, ni gjorde ju alla mot alla ihop ju.
Ja. Nej, Olof Lund är min första association, det är ju att han är, jag tycker att han är fenomenal på alla sätt och vis. Jag tycker dessutom att han är otroligt underskattad i hur viktig han är. Jag har ju, alltså Olof är ju en väldigt stor och tydlig anledning till varför jag alltid har varit väldigt noga med att inte kalla mig själv för journalist. För jag har så jävla respekt för journalister och jag har ännu mer respekt för journalistik. Och den kanske största respekten för hur viktig fri journalistik är. Väldigt många tar den för givet. Men det ska man inte göra. Utan vi ska värna vår demokrati och vår fria demokrati. Men då måste det också finnas de som är beredda att vara granskande journalister. Som är beredda att vara jävligt jobbiga, envisa, obekväma. Det är inte alla som vare sig vill eller pallar göra det jobbet. Olof är en av dem och för det så förtjänar han vår tacksamhet. Mm. Jag tycker ofta att det är liksom det är för många och nu, alltså, jag tillhör ju i viss mån det gänget också, så att jag står verkligen i ett glashus här med stenen redo att sula den genom rutan, men vi får inte vara för liksom fokuserade på att det bara ska vara kul och löst och ledigt, och vi behöver inte granska någonting, vi behöver inte vara objektiva, vi behöver inte vara jobbiga, utan det inslaget behövs också, för att annars så är vi i en slippery slope. Mm. Med det sagt så är Olof Lund också utanför sin yrkesroll en jävligt trevlig person. Rolig att ha att göra med på alla sätt och vis. Och vi hade ju som sagt en fantastisk alla mot alla säsong ihop här. Där vi tyvärr inte vann finalen, men
föll på målsnöret, som man
ja,
säger.
Ja, det gjorde vi verkligen. Det blev väl några poängs marginal till slut, men det blev ju ett avgörande segment om vad heter det, dödskalendariet eller något sånt där, va? Där man ska tidsplacera vissa personers död. Och då är ju poängutformningen så att om du är närmst så får du poängen och jag får inte poängen. Så då det slår ju ganska hårt. Så att hade typ räckt med två personer som vi hade varit lite bättre på. Och det var ju nära. Och jag var typ två år snett på Lillbabs. Det där grämde mig länge, vet jag.
Fast den viktigaste frågan är ändå, bajsar björnar i Ide?
Ja, fy fan sjukt det där var.
Alltså det var fan säsongens roligaste klipp. Alltså.
Ja.
Du får bestämma.
Nej, jo. För fan. Nej, men vad fan, vi tävlar
ju. Men du låter som att du vill svara ja, att de bajsar medan de ligger i.
Ja, och vad vill du svara nej?
Nej, men vi kör ja.
Nej, men jag svarar nu,
nu får ni svara.
Du svarar ja.
Vi svarar ja.
Ah, okej, okay, då svarar jag.
Du
nej, men jag vet. Nej,
hallå.
Jag vet inte.
Jag måste svara nu.
Jag är ju rädd för att du
väntar. Svara nu, snälla.
Ja,
tack.
Tack.
Ja, vad säger ni?
Bajsar björnar när de ligger i det?
Ganska säker på att de inte bajsar.
Och det är ert svar?
Ja, det är svaret.
När en björn ligger i det, va? Så kissar den inte, den dricker inte, den bajsar inte, den äter inte. Så att ni har helt rätt. Minus 3 poäng.
Jag fick inför säsongen en instruktion från Olof. Det var, gå igenom alla idiotfrågor på Fredriks Instagram. Mm. Och då kom jag ihåg att jag läste bajsa björnar.
Så orkar du inte gå igenom det.
Då tänkte jag, det gör de ju inte. Nej. Så sitter jag här och svarar ja.
Det är otroligt.
Ja. Men alltså, ja. Jag fattar det. Du är skräckinjagande, Olof, men nu skrattar du och nu är allt bra igen.
Allt är bra igen.
Nej, och det var verkligen som jag sa i programmet. Att, för att Olof hade ju varit med varenda år. Så att jag lite så här, inför första inspelningen så skickade jag ett sms till honom. Där, typ, så här, men är det någonting jag ska tänka på? Jag har sett mycket Alla mot alla, men långt ifrån alla säsonger. Och det har blivit mindre och mindre mot slutet också. Så att jag var inte riktigt så här up to date med vissa såna här running gag som de kör konstant. Då hade man ju kunnat lathunda sig lite till, jag hänger med lite extra kring det här under den här tiden. Men då skrev Olof bara att Fredrik brukar be tittare och hans följare på Instagram att skicka in idiotfrågeförslag. Så läs igenom dem. Och då gick jag in på Fredriks Instagram och så såg jag att det var typ så här 2400 förslag. Och jag satt och tröskade igenom jävligt många, kanske inte alla, men typ så här en av de första, så femte idiotfrågeförslaget i hans kommentarer var då: bajsar björnen när den ligger i det? Och jag vet hur jag liksom, alltså jag minns så distinkt hur jag bara skrattfnös och liksom, det är väl självklart att den inte gör det. Och så sitter man då klipp till några veckor, några månader senare och svarar på riktigt ja. Men det var ju bara för att finns det 1% risk här att jag har fel, då är det bättre att jag går under med Olofs svarsskepp här. För det var ju Olof som var, alltså det var ju han som fick mig att vackla, eller det var ju han som drog åt ja-hållet, och han menade ju på att det kan inte gå så lång tid utan att någonting inte lämnar ändtarmen liksom. Men nej, den gjorde märkliga saker med den där buren, så att det var,
ja, det är priceless. Just ditt ansiktsuttryck också när du inser att du liksom, att du inte fattar hur du kan gå emot dig själv så där. Det är väldigt kul. Mm. Vi börjar närma oss slutet av den här härliga timmen. Men innan vi signar ut för idag så ska du få lite snabbfrågor också.
Kul.
Är du med?
Ja.
Ja. Paradrätt.
Paradrätt. På sistone har det blivit en del tonkatsu.
Mm. Vad är det?
Man kan väl välja protein, men en asiatisk schnitzel kan man väl säga.
Mm. Vad missbrukar du?
Fotboll.
Känns som en stor snusare.
Jag har snusat 5 dagar i mitt liv. Mm. Som 15-åring. Mm. När jag flyttades upp i Spånga IS A-lag och hälsades välkommen av veteranerna i det gänget med en snusdosa, och så sa de: här, nu är han i gänget. Mm. Så frågade jag en 1 år äldre lagkamrat som snusade: okej, gör man det här då? Och då sa han: nej, men börja med en prilla varannan timme och så har du den inne i 10 minuter. Så jag satte liksom alarm och skit på mobilen, och det var ju vidrigt alltså. Det var hemskt, och jag fick inte en enda härlig upplevelse. Och sen så typ dag 5 så hade jag inte käkat frukost och satt på någon mattelektion i gymnasiet, och så ringde den där jävla luren i fickan, och så ställde jag mig upp, la in en snus, och så fick jag någon jävla nick och kicks här bara liksom, alltså typ svimmade av, och då kände jag bara: vad håller jag på med? Mm. Sen dess har jag aldrig tagit en snus. Nej. Så att, nej, jag har ingen sån missbrukarlast, vare sig snus eller röker eller energidryck eller någonting, utan det är
fotboll.
Det är fotboll. Kanske tveksamma, moraliskt tveksamma reels på Instagram. Mm.
Det kändes lite dark webbiskt svar där, tror jag. Ja. Mm. Vad skulle du göra om du fick en skattad miljon av mig här och nu?
Men, ringt morsan och farsan och bett om barnvakt.
Mm. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Jag kan ibland inte alltid by choice, men jag kan liksom, jag kan lägga mig till med en jävligt onice, mörk energi. Mm. Som så här suger luften ur rummet. Mm. Och som sagt, ibland så är den by choice, för att jag vet inte, den behöver vara där. Men ibland så, jag vet inte, ibland så låter jag sånt gå ut över andra, och det ogillar jag starkt.
Den kom i ditt möte med TV4 när du insåg hur långt ifrån varandra ni var i förhandlingarna. Då kom energin.
Nej, faktiskt inte. Det var ett ganska soligt soligt sista möte där.
Mm, bra. Så att, när grät du senast?
Den 7 oktober 2023. Och det var inte för någon Hamas-attack i Israel, utan det var för att då föddes min dotter.
Mm. Vad lägger du mest pengar på?
Jag lägger nog, förutom alla satans fasta kostnader man har för att driva runt det här familjemaskineriet, så tror jag att jag lägger allra mest pengar på mat, restaurang, krog.
Mm. Ångesttrigger.
Framtiden. Mm.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag två svar, både offentliga bilden och privata kompisar.
Jag tror att mina privata kompisar tänker att jag är härligare att ha att göra med än vad de som inte känner mig kanske tror. Mm. Att de som inte känner mig tror att jag inte verkar vara så härlig att ha att göra med. Så att det är väl någon typ av liksom motsatsförhållande i den bilden.
Poddens sista fråga lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Jag kommer aldrig förstå mig på människor som tycker om att stoltsera med att man minsann inte får ha mjukisdress på sig på flygplan.
Mm.
Eller att man inte får ha shorts på sig i innerstan. Alltså de som tänker att så här, jag säger det här och tycker om att säga det här, jag bara liksom på ett elitistiskt sätt pissar på andra människor. Jag förstår inte hur man hamnar där.
Det känns så jävla bekant det här med någon som brukar koketera med det här med att man inte ska ha mjukisar på flyg. Är Alex Schulman, kan det vara det?
Beats me, men
det är någon i en podcast som brukar göra det, vet jag.
Den du tänker på är ju i alla fall inte ensam.
Nej, jag älskar mjukisar. Sitter mjukisar här.
Ja, men jag har mina preferenser.
Ja.
Alltså, ha inte mjukisar du då. Eller skippa shortsen innerstan du, men att liksom
döma andra.
Ja, och liksom så elitistiskt hånfullt göra ner andra människor.
Mm.
Och tänk att så här, fan vad härligt jag framstår när jag säger det här. Mm. Det kommer jag aldrig förstå mig på.
Gusten, vi är i mål.
Härligt!
Hur känns det?
Det känns väl det känns bra.
Mm. Kommer du höra av dig sen och be mig klippa bort något?
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Nej. Jag är skitglad över att du kom förbi. Det här var supernice. Ni som inte lyssnar på Toto Balutto, gå in och gör det och börja med Mattias Ranegi.
Ja. Sätter vi ribban.
Ja, men det är det bästa episod, kan man säga. Tack för idag.
Tja.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Nemo är en kändis, den största som vi har.